Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, 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 säger jag också då. Och välkomna till podcast, NHL-podcasten från Sportbladet med Jonathan Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, just nu i Las Vegas. Och sitter på ett rum med utsikt över fontänen på Bellagio. Jag sitter i
Cosmopolitan.
Nej,
ja,
jag sitter på Cosmopolitan. Jag har balkong här ut mot fontänen.
Cosmopolitan är inget dåligt hotell det heller alltså.
Nej, det är väldigt trevligt.
Oj, ja, den lobbyn där och där nere liksom hela kasinot där. Det är ju bland de coolaste som jag vill minnas i alla fall från min lilla korta visiten.
Cosmo, som vi in the know säger.
Ja, du ser det. Jag var ju helt ute och snurra här. Och ska, ja, det, men är det någonstans man vill vara just nu så skulle jag själv vilja påstå att det är där du är, i Las Vegas alltså. Speciellt som
ja, hockeyfest. Ja, liksom, det här är hockeyvärldens epicentrum just nu.
Ja.
Och framförallt NHLs epicentrum, för här händer det grejer nu. Nu är vi ju inne på slutklämmen här av expansion-draften. Allt är ute och på natten till torsdag så plockas laget ihop där. Eller vi får åtminstone veta då, de har ju redan gjort en del affärer och dealer och grejer.
Ja, ja precis. När vi spelar in det här på måndag svensk tid då, så är det ju en roster freeze som pågår ännu väl. Inga dealer får göras förutom för Vegas. De har ett exklusivt window här på 3 dagar fram till onsdagsnatt, eller torsdagsnatt eller vad man nu ska kalla det, fram till natten till torsdag helt enkelt, och får göra vad de vill. Och det är ju bekräftat, det är ju McPhee ute och det visste vi alla, men McPhee bekräftar själv att hans telefon går varm här. Det är otroligt mycket bud som hamnar på hans bord och beslut att ta ställning till här för att ta ut lagen.
Han sover inte så mycket, George, just nu.
Nej, jag undrar hur mycket han har sovit uttaget de sista veckorna. Och
nej, han sa det. Igår natt hade det varit okej, men nu trodde han att det blir ingen mer sova den här veckan.
Nej, jag tänkte det alltså.
När det här är klart, då ska de ju iväg till Chicago. Då är det ju vanlig draft, och där ska ju Vegas också vara med för första gången.
Precis, och ska man tolka ryktena rätt här senaste tiden så är de ju ute efter att samla på sig en hel del draftval. Så de kommer ha förmodligen flest val kanske i den här draften som kommer. Otroligt, i alla fall väldigt många val och viktiga val, för det är viktigt att få en bra start för den här organisationen nu och välja rätt.
Ja, fast du vet vad jag... Det här var vi inne på redan förra gången. Jag tycker att det är lite... Den är klok men tråkig hållning tycker jag som organisationen tar. Alltså, de måste ju etablera sig här på en helt jungfrulig marknad i Las Vegas. Ja. Helt renons på hockeykultur. De måste göra en splash här. De måste vara bra och de måste ha några riktigt starka profiler och stjärnor för att få det här att funka på en gång.
Ja.
Riktigt så kommer det inte att bli. Han tänker mer långsiktigt och det kanske är klokt, men det är lite tråkigt också. Han kommer ju bara ha en massa picks här. Han måste ju ha ett någorlunda hyggligt lag kommande säsong också.
Ja, jag håller med. Om man tänker på nästa expansion-lag som vi förväntar oss blir Seattle, då kanske den här filosofin skulle vara mer accepterad lokalt. När hockey redan är starkt liksom. Det är, ja, kan man säga. Det är ju inte så tufft att etablera hockeyn som i den marknaden så att säga. Här i Las Vegas så vet man knappt vad hockey är. Och man kommer ju kräva att liksom få se en bra produkt på isen direkt. Här har man inte, förstår man inte riktigt det här med att bygga långsiktigt och att någon ung spelare hit och dit kan bli bra om några år. Och att man har det tålamodet liksom.
Nej, ska det vara så här då kommer de ju att få leva på det här att motståndarlagens fans kommer att göra det till en vacation trip och åka hit och se sina lag.
Ja.
Jag menar, om det är helgmatcher med Chicago, New York, Boston, det kommer att bli invasion av de fansen som gör sig en helg i Las Vegas samtidigt.
Ja, det kommer precis, exakt. Alltså det kommer nästan bli oavsett, men det kommer bli ännu mer så i allra högsta grad om de inte har ett tillräckligt bra lag på isen. Då kommer det vara fullständig dominans från borta fansen.
Ja, och det där är ju lite tråkigt. Det kan man ju fråga de som håller på Florida och så. när Detroit tar över eller Rangers tar över. Det är inte så jättekul för dem som är hemmafans och bryr sig på riktigt.
Nej, precis. Nej, vi var ju på Florida Rangers här i mars. Och ja, det var ju överlägset med Rangers fans på den matchen.
Ja.
Det var, jag kommer ihåg, bara för ett exempel, så var det så att Olli Jokinen skulle hyllas. Men han fick ju burop med tanke på vilken... snarare en hyllning är det redan med tanke på att det var så mycket Rangers fans. Och de har ju ingen god relation till Jokinen. Så att det blev liksom den effekten istället.
Ja, just det. Ja. Ja, men vi får väl se. Han kanske har några S upp i rockärmen här som många i Vegas har.
Ja. Eller inte. Ja, just det ska man inte ha. Det blir man ju
ängslad. Men vi får väl hoppas att han tar en jackpot.
Ja, att han går all in.
Ja, att han lägger allt på rött.
Ja.
Ja.
Det är synd att de inte fick heta så här Las Vegas Gambler och sånt där som de ville göra, eller?
Ja, nej. Las Vegas Flamingos.
Ja, det var ju det som du slog fast. Det hade varit jättebra också.
Ja, Flamingos. Ja, men nu vet vi väl, det kommer ju några profiler. Det verkar ju nästan givet att det blir Flower som blir första målet här. Marc-André Fleury. Och han är ju ändå liksom en karaktär att bygga saker kring ändå. Han är extremt trevlig, extremt medievänlig och en spektakulär målis också.
Ja, nej, men det håller jag med om. Han börjar bli lite till åren kanske, men han är ändå, liksom, och man tappade kanske lite hoppet kring honom när han åkte ut i slutspel efter slutspel. Han fick den här choke-stämpel på sig, men det är ju fortfarande det är en stjärna. En profil som man kan marknadsföra, och han studsade tillbaka och höjde sitt marknadsvärde nästan lite igen här med sitt slutspel. Där han ju var väldigt bra, och jag menar, vann serien mot President's Trophy-vinnarna Washington liksom, i allra högsta grad. Så ja. Och det verkar ju onekligen som att det är typ, alltså det är klart inom citationstecken att han blir en keeper för Vegas. Sen återstår att se om de skeppar vidare honom i sin tur igen, men det verkar som att
det verkar som att de är väldigt inne på att ha honom som Morris här. Ja, det är vad man har känt här några dagar nu.
Precis, och han verkar ju liksom, när han hävde sin no movement klausul så var ju det i syfte att kunna bli plockad av Vegas, ja, och inte av något annat lag, utan det var liksom, nej, exklusivt för Vegas kan man säga.
Ja, jag har ju varit här nu, jag har redan hunnit träffa lite kollegor och så, inklusive sådana som är stationerade här. Och lite får man ju förstå vad riktningen går. Det verkar ju också helt klart att Marcus Kryger kommer att vara svensk i Las Vegas.
Ja, det verkar ju som att det finns någon slags överenskommelse redan fastslagen mellan Chicago och Vegas att Vegas ska ta Kryger och Trevor Van Riemsdyk.
Kryckan kommer hit.
Ja.
Kul. Alltså, ja, det är säkert många som är jätteledsna över det, men och bli tradade och få lämna sina etablerade lag och så, men det måste ju också vara lite kittlande att få vara med och bygga upp något helt från grunden.
Precis, exakt.
Ja, det och vara med och sätta prägel på det och så, det måste vara lite intressant ändå.
Ja. Och för i alla fall för något år sedan eller två eller kanske till och med tre, Så kände jag fortfarande, för när jag kommer ihåg när Kryger kom fram i Sverige där, att när han var i Djurgården och gjorde rätt mycket poäng i SHL, att det var ju en playmaker, en offensiv spelare. Och sen när han etablerade sig i NHL så fick han ta den här rollen som defensiv spelare. Nu är han ju en renodlad fjärde center kan man säga, som spelar boxplay. Och, ja, och det känns som att han börjar bli lite, kommer att bli, han är ju fortfarande ung, men han är ju i sin prime ungefär nu. Och det känns som att han är lite för fast etsad i sin roll för att kanske kunna växla upp och få chansen i Vegas som en andra center kanske, men och lite mer offensivt tänk, men ja, men jag håller med dig, det kan nog bli kul för Kryger att komma till Vegas och liksom få börja om lite på ny kula. Han har ju sina Stanley Cup-vinster också.
Vi får se. McPhee sa idag att han räknar med att ha 4-5 killar här på onsdag som kommer att vara Golden Knights-spelare.
Jaha, som ska dra på sig nya tröjan som de ska reveala då kanske lite.
Ja, precis.
Det ska ju vara en superhappening där, 2 timmars fullspäckat. Vi ska ju prata lite awards i slutet på den här också. Det kommer ju vara, oj vilken show de kommer göra av det där.
Låt oss nu, eftersom vi är inne på det här, jag vet att du la upp ett annat körschema, men när vi nu är inne på expansion draft, vi kan diskutera vad som hände med de här. Häromdagen kom ju listorna ut på skyddade och oskyddade spelare.
Några överraskningar fick vi se och åt både vilka som skyddades och vilka som inte skyddades.
Ja, det är bara det att de är lite svårtolkade listorna. Framförallt vad gäller vissa oskyddade spelare då, hur mycket dealer McPhee har gjort. För det är ju uppenbart så att med vissa lag har han gjort dealer om draft picks då och lovat att låta bli vissa spelare varmed de har kunnat lämnats oskyddade. Ja. Det finns exempel på det i Columbus, Minnesota, kanske Pittsburgh då.
Ja, Anaheim kanske.
Anaheim, ja just det. Mm.
Ja, precis. Och grejen är att här har ju NHL varit tydliga och Vegas och klubbarna på någon slags ömsesidig överenskommelse här att ingenting ska läcka ut. Jag tycker väldigt lite har läckt ut. Jag menar, visst ja. Har Drager och McKenzie och så vidare och Beat Reporters kommit med lite hintar och lite sådär, vissa lag börjar sippra ut kring. Men det är, vi vet, det är fortfarande väldigt spekulativt med bara 2 dagar kvar, jag tycker.
Ja, det brukar börja läcka när det har kommit till NHLPA, till spelarfacket. Det är då det brukar läcka till de här herrarna. Men inte ens därifrån har man hört säkert mycket nu.
Nej.
Ska man... Men vad säger du då? Vilka, det är, som sagt, Minnesota har ju lämnat några oväntade kanske då. Oskyddade.
Jag tar över tråden här. Apropå Minnesota. Ja. Nej, men ja, visst. Och grejen är att de hade ju så mycket, alltså även om de skulle verkligen vilja skydda en viss spelare så har de ju ganska många alternativ där. Så det är svårt då för dem att verkligen göra en bra deal. Nu blev det ju faktiskt så att Jonas Brodin blev skyddad. Det stod ju, alltså man visste att Ryan Suter och Jared Spurgeon skulle bli skyddade. Men den tredje backen skulle bli Jonas Brodin eller Matt Dumba eller till och med Marco Scandella. Men så, och det var ju mycket trade-rykten här senast vi spelade in på det egentligen om att Brodin skulle rycka, men nu blev han skyddad och så är Dumba helt plötsligt oskyddad och likaså Scandella och så blev ju även Eric Staal oskyddad. Ganska profilstark namn om vi kallar det i Vegas-sammanhang här och så kanske Vegas tyckte det var lite synd för då valde man ju att inte protekta Staal mot att skydda Jason Zucker som ju är från Vegas.
Ja, just det.
Det hade varit lite coolt.
Men, ja, det finns så många namn här. Det finns ju några som däremot inte verkar vara några dealer kring som också är konstiga. Och då hamnar ju blicken på Detroit direkt som gjorde ett mycket konstigt val.
Ja.
Och skyddar målvakten Jimmy Howard men inte Mrazek, vår gamle vän.
Ja, precis. Vår gamle vän. Ja, det är väl lite konstigt, måste man ju i allra högsta grad säga faktiskt. För att Jimmy Howard...
Och det handlar inte alls om några dealer eller något sånt, utan Ken Holland fick plötsligt för sig att Jimmy Howard var mer värd att protekta än Mrazek. Mrazek hade en rätt kass säsong i år, men hur många år yngre är han och hur mycket mer uppsida och mycket mer talang har han än en ganska sliten och gammal Jimmy Howard?
Precis, han är 8 år yngre.
Ja.
Och som du säger, Howard, mycket skador på han faktiskt senaste åren. Så sent som den här säsongen. Visst, han spelade bra till och från och han gjorde en bättre säsong än Mrazek totalt sett. Men Mrazek har, som du säger, mycket mer uppsida. Och så sent som förra sommaren så slog ju Ken Holland fast att han var deras första val på sikt. Nu är det här är Mraseks lag liksom. Det är han som vi håller före Howard. Det slogs fast från högsta nivå i klubben. Och ett år senare så kan de dumpa han gratis till Vegas helt plötsligt.
Det är klart att Vegas kommer att ta honom. De kommer ju samla på sig säkert 7-8 målvakter och sen kunna trada dem.
Precis.
Såklart. Varför skulle de inte göra det?
Nej, precis. För att det är ju som, det är verkligen så att det, om man jämför forwards och utespelare, eller forwards och utespelare, målvakter och utespelare naturligtvis, så har ju generellt sett i den här draften målvakter, att det är bättre målvakter än forward, eller en utespelare. Generellt sett.
Ja.
Det blev väldigt stökigt. Men så där finns det ju högre trade-potential, alltså trade-värde på de målakterna. Så jag absolut håller med om spekulationen är att Vegas borde plocka och kommer plocka ganska mycket målakter för att där har de ju, kan de få stort värde i att skicka dem vidare i sin tur.
Ja, precis. Och då är ju liksom mer bets are off. Liksom. Då kan man ju traila för vem man vill om någon är intresserad.
Ja, exakt. Precis. Och det finns ju ett antal lag som fortfarande är på målaktsjakt. Alltså nu Arizona blev vi av med Mike Smith som vi kommer komma in på. Vi har Winnipeg, borde vilja ha en ny keeper. Vi har Philadelphia till exempel. Så det finns ju några fortfarande hål att fylla. Och ett antal målakter som Vegas kommer kunna skicka dem till.
Ja. Ja, är det något fel namn där ute som sticker ut för det? Det var ju väldigt mycket svenskar. Alltså 50 svenskar typ är oskyddade. Men av dem väldigt många som liksom... Ja, inte jätteetablerad.
Nej, precis. Nej, men alltså den alltså, ja, vi har redan nämnt Kryger, men en sån som William Karlsson känns ju mycket trolig. Att, ja. Att Columbus kommer tappa då till Vegas. Columbus är precis som Minnesota ett sånt lag som hade ganska har ett ganska brett lag och kanske inte så spetsigt nödvändigtvis. Och har man ett brett lag då blir det svårt att skydda alla liksom. Och nu ryktas ryktas ju i allra högsta grad ha en deal med Vegas då.
Ja, det gör de.
Att de ska skicka sitt första val i draften här mot att Vegas inte plockar, vi har förstått, Jack Johnson, Jonas Korpisalo eller Josie Anderson.
Ja. Men Ryan Murray är tillgänglig.
Nej, Ryan Murray har de protektat.
Ja, okej. Okay. Ja,
han är ute. Ja, förut var det lite rykte om, jättekonstigt rykte om att han skulle ingå i någon trade. Men det verkar inte bli så.
Ja, men då ligger ju William Wild Bill Carlson bra till för att få flytta till gambling meckat i Nevada-öknen där vi just nu har 38 grader varmt och man knappt kan vara ute.
Wild Bill är ett gångbart namn tycker jag i Vegas.
Ja, det här är verkligen. Yeah. Ja, han kanske kan göra lite vad heter det? Marknadsföring kring honom.
Exakt. Och här, där finns det också lite uppsida. Så visst, jag tror inte han har potential att bli någon första center i NHL trots allt. Men det finns middle six. Han är ju en middle six-spelare. Det finns en nivå till i honom, tror jag. Och han visade bra tecken här i slutet av säsongen.
Tortorella är ju extremt förtjust i honom.
Ja.
Ja, kom han hit så kan jag lära honom spela craps, tärningsspelet. För där gick jag faktiskt 700 dollar plus igår. Det var inte dåligt.
Ja, jag fick höra det innan podden. Det är ingen dålig summa. Alltså, du har ju sagt till mig förut att du har talang just för craps. Det är inte bara tur.
Jo, det är bara tur. Det är ingen talang alls. Det är kul. Jag och... min gode vän Scott Burnside är goda crepsvänner. Vi spelar mycket, mycket tärning när vi är här.
Just det.
Det går bra. Nu gick det bra första kvällen. Det är alltid lite oroande. För det brukar man vill att... det kommer alltid någon down kväll.
Ja, okay.
Det vet man. När man blir kall. Ja, nu kommer vi off topic så det heter duga här.
Ja, fast inte helt ofta. Vi är ändå Vegas.
Ja.
Så att jag köper det. Men,
vi hade en annan svensk som jag... om vi ser till liksom, stjärnkaliber på våra svenskar så är ju Hagelin nybliven mästare för andra året i rad lämnad oskyddad också och jag pratade med honom igår, han var inte särskilt orolig för det, ja, det är ju, de kommer ju ta Fleur.
Ja, det är ju typ bestämt så det, exakt, det spelar egentligen, det var lite mer akademiskt vilka de skyddar och sådär och han sa ju, jag hörde, läste intervjun där som du skrev där att han trodde att de skulle gå 7-3-1 och det trodde jag också. Att de inte skulle prioritera sina backar så tydligt som de gjorde. Nu lämnar de även sånt som Brian Rust till exempel och några andra killar här. Liksom
Bonino.
Bonino också. Men som sagt, de kommer ju ta Flurry. Och det hörde man mellan raderna, eller du förstod ju det direkt när du pratade med honom, att Hagelin verkar inte speciellt orolig för att behöva ta sitt pick och pack och sticka igen.
Nej, han är ju inte av livet. Det har ju varit... Det var ju igår en vecka sedan de vann Stanley Cup och som jag förstod så har festen pågått i en vecka. Det var middagar och lagträffar hela tiden. Alla var inte lika dåligt skick som Olli Mäte då efter festen.
En
klassisk bild på Olli som kom ut.
Ja, precis. När han ligger
utslagen på balkong och sover.
Ja, precis. Exakt. Totalt däckat får man ju konstatera. Och följer man liksom lite Instagram och Twitter-bilder sen tidigare så förstod man ju att han var nog den som körde hårdast då också. För det var mycket som rann ner.
Han var ju väldigt... Han var mycket rolig om det där. Ja, det sa Hagge också. Ja, Olli, helt klar vår MVP. Parad-MVP.
Ja.
Men han sa ju själv att han hade ju kul med media om den där bilden, Olli, och sa att han hade vaknat av åska och då förstod han att det var dags att gå in.
Ja, just det. Ja, nej. Men det är klart, efter en 2 månaders total press och en bubbla är det ju man inne i, så är det klart att det kanske... Ja, man vill släppa loss.
Ja.
Det är ju inga konstigheter.
Det är de verkligen värda. Ja, men du... det blir intressant. Det är inte helt givet vad som kommer att hända ändå.
Nej, jag har lust att ta upp några till namn som jag tycker, jag behöver inte gå in så mycket på dem, men som jag blir lite förvånad över. Jag tänkte jag behöver inte prata om respektive namn, men en sån som att Colorado valde att skydda Semyon Varlamov före Calvin Picard till exempel. Nu är han också ett jätteintressant namn för Vegas att plocka och kanske skeppa vidare, tycker jag i alla fall.
Islanders har ju gått konstig väg också.
Exakt, Islanders måste vi prata om, för att de valde att skydda fem backar. De valde alltså helt ensamma om den modellen. Antingen var det ju 7 forwards, 3 backar med målakt, eller 8 utespelare med målakt. Och då valde de helt enkelt att ta 5 backar och bara 3 forwards. Och de lämnar ju alltså forwards som Brock Nelson, Josh Bailey, Ryan Strome och så vidare fria. Och det konstiga med backarna då, när de ändå skyddar 5 backar, det är att de skyddar de givna namnen, men också sådana som Adam Pellick och Ryan Pullock. Och Pullock kan köpa, han tror jag Vegas kanske skulle vara väldigt intresserad av annars. Men Adam Pellick, och så lämnar man alltså Calvin DeHaan, som är ändå, det har varit mycket trade-rykten om här inför expansionsträffen, att det skulle vara tufft att förlora honom. Han lämnar man öppen, plus alla dessa forwards. Så lite, man undrar ju, ens bild av Gord Snow och Ken Holland för den delen tidigare har ju inte växt här av besluten. Jag menar, jag såg en kul skärmdump här på vad Gord Snow egentligen har gjort här senaste åren, och det är inte så imponerande med Andrew Ladd-kontraktet och med konstiga Vanek-traden, han offrar första val och så vidare, och så spelar 47 matcher och sen skickar vidare honom igen mot lägre grejer då.
Nej, visst.
Johnny Boychuk.
Han har inte gjort något ända sin väldigt fina trade när han fick in Leddy och Boychuk.
Precis, då fick man ju tillbaka liksom förtroendet för honom, för det var ju precis det de behövde, och de fick väldigt bra värde för de två. Det var precis det de behövde. Sen i sin tur lite senare så skrev man ju ett kontrakt med Boychuk som inte var så bra, men ja. Men Gord Snow har inte gjort mycket under sitt dryga decennium som general manager. De har ju faktiskt bara gått till slutspel 4 gånger också, så att lite oförståeligt att han överhuvudtaget hänger kvar där.
Ja, som boss. Lite så är det. Så är det. Ja.
Men och jag vill säga en sak där med Islanders, som ett rykte som jag läste som jag tycker är lite intressant. Ja. Kan det vara, alltså med tanke på att det var så otroligt konstigt det här av Islanders, kan ligga ändå ganska mycket mer bakom. Men någon som spekulerar i kanske att för det ryktas ju att de ska skicka sitt första val till Vegas mot att inte ta någon forward. Däremot får de ta Calvin DeHaan. Men att Islanders i sin tur är intresserade av James Neal från Nashville då, som då lämnades oskyddad.
Ja. Där.
Och att man vill spela James Neal i sin tur med John Tavares.
Okej, okay. Det är intressant.
Det är ju spekulativt där, men det måste ju nästan vara någonting som ligger bakom här. Och det har ju George McVie varit inne på senaste dagarna också, att han får mängder av samtal, inte bara om liksom vilka från klubbar som vill skydda vissa spelare, utan från klubbar som har sett listorna nu och som tänker att kan inte ni ta honom, så kan ni trada honom till oss.
Ja.
Så att det ligger nog ganska mycket i det, tror jag.
Ja, det var lite speciellt där. De valde till exempel Järnkrok och skydda honom istället för James Neal. James Neal som är liksom mer stjärna, men han har ett lite jobbigare kontrakt. Och Järnkroks kontrakt är ju en dröm, som jag var inne på förut, för klubbarna.
Ja, precis. Exakt. Bara 2 miljoner per säsong. Alltså vi får sätta citationstecken, för det är ju jättemycket pengar Kalifornien. Men marknadsvärdesmässigt är det en drömdeal för dem. Och det värderar de uppenbarligen högre här än James Neals målskytte, för att Neil sitter ju på ganska hög lön, men framförallt så är han ju unrestricted free agent nästa sommar, så de riskerar ju att tappa honom då. Så då kanske man hade blivit av med både Järnkrok och Neil inom loppet av ett år.
Ja.
Så att, och för Vegas tror jag är perfekt att ta Neil, antingen genom att skicka iväg honom direkt, eller att sätta honom som ett av affischnamnen för laget nu direkt från start. Och om de skulle vara ett bottenlag, vilket de troligen kommer vara, så kan de skicka iväg honom vid deadline för ganska mycket betalt. Så att, perfekt för Vegas där.
Ja, men i Florida har vi också lite underliga namn som hamnar utanför, eller hur? Med framförallt med din namne, Masershold.
Ja, vi delar förnamn, sen har vi fantastiskt olika efternamn. Marchessault, det är ju min gammal favorit till mig. Jag har ju följt han ända sedan AHL-tiden när han dominerade för Syracuse i Tampa Bay en gång i tiden. Men jag slog igenom, fick äntligen en chans här efter allt AHL-harvande i Florida gångna säsongen. Gjorde 30 mål liksom.
Ja.
Men blev ändå inte alltså protectad. Istället väljer Florida att köra på 4-4, alltså 4 forwards, 4 backar. Och väljer sin tur att inte skydda backen Jason Demers, som man plockade in som en prestigevärvning förra året. På en ganska fet lön. Och väljer att skydda sådana som Mark Pisick och Alex Petrovic istället.
Ja, men det låter ju som att det kan ju vara en deal där också.
Ja. Ja. Precis. Alltså, jag menar, fler forwards, förutom Marcus, så vill jag nämna, jag tycker det har varit lite, inte så mycket snack om att så som Riley Smith är oskyddad heller, och Jussi Jokinen för den delen. Marcus så smäller kanske allra högst med tanke på att han har så lågt kontrakt. Han har ju minimal lön med tanke på hur han producerar. Så ja, de måste ha någon deal, men samtidigt tror jag att det är många klubbar som ringer Vegas nu och säger att framförallt contenders som inte har så mycket löneutrymme, som är i liksom win now mode, att kan inte vi få Marcus så, för liksom han är så lågt, det är så lätt att klämma in han under lönetaket från er Vegas. Så om ni tar Marcus så kan vi ge er något i utbyte, så får vi Marcus så liksom.
Ja.
Men jag vill nämna angående Florida också där. De har ju en ny tränare i Bob Boner. Och han slog ju fast redan första dagen han kom dit att det här fancy stats-grejen, de har ju kallats för fancy cats, Panthers.
Mm.
Den eran höll ju inte länge. Bob Boner är ju inte den typen av tränare. Han sa att grafer och sånt där, det skiter han i. Liksom. Han, det enda siffrorna han tittar på, det är i vinst- och förlustkolumnen.
Nej, riktigt så sa han inte alls det. Han sa att han lägger... Ni som håller på med det är så drastiska hela tiden. Han sa att han visste använde sådana, men det är inte hela sanningen. Han använder som hjälpmedel. Och så gör ju alla. Liksom. Det finns ingen som bara använder stats för att ta sina beslut. Utan de använder som ett hjälpmedel. Vad mer skulle det vara?
Ja, det är bra att du går in och nyanserar, för så är det ju naturligtvis.
Ja.
Det skulle ju inte sluta bra om man bara kollar på statistik. Men det är ett bra hjälpmedel, och det är inte bra att blunda för det fullständigt heller.
Nej, såklart. Det finns ingen tränare som helt skiter i det.
Nej.
Eller ingen klubb.
Nej.
Men det finns ingen heller som har, som bara tittar på det.
Nej, precis.
Ja,
men, ja, exakt. Men, och så här, Florida gick från divisionstitel till att missa slutspel i år. Vilket inte var så bra under era. Däremot så fick man en sån som Mars så tack vare underliggande siffror.
Men de gjorde ju en massa andra fel. De sparkade en av ligans bästa tränare.
Liksom. Ja, precis.
Också hade samma idé om att det är ett hjälpmedel. Inte liksom... Man kan inte låta bli att titta på matcherna och bara använda statistik.
Jag håller faktiskt med en helt sak. Det går liksom inte... Jag håller med, alltså jag säger emot mig själv lite grann här. Men man kan inte hålla på att... Man måste lägga ner det här med att vara svart eller vitt. Liksom.
Ja, verkligen. Jag förstår inte varför inte det kan finnas gråzoner i den här debatten som i alla andra. Men alla har liksom grävt ner sig i skyttegravar och säger att de andra är idioter.
Ja, när det blir krig så här, då blir det liksom överord från båda håll.
Ja, det blir det.
Så är det. Nej, jag håller med dig.
Ja, du, men jag måste fråga om Tampa också. Är det inte lite underligt att de inte skyddar din vän Dotchin? Victor Hedmans backpartner den här säsongen.
Ja, alltså jag gillar ju Dodgson, och jag blev väldigt imponerad av hans säsongsavslutning ihop med Hedman. Visst.
Ja, jag med.
Ja, visst kan man säga att vi spelar med Hedman, det är klart man imponerar då, men det är många andra som har fått chansen med honom, förutom Stråman naturligtvis, men lite mer namnokunniga spelare som inte har tagit chansen, men Dodgson gjorde det väldigt bra. Och de som inte riktigt följt honom tycker jag kritiserar honom för att vara för endimensionell, att han är en defensiv back och spelar lite fult och så här. Men det finns offensiv uppsida där också, vill jag påstå, så jag vill absolut inte bli av med Dodgson.
Nej.
Och Tampa är ett sånt lag som det ryktas väldigt starkt om att de vill göra en deal med Vegas för att bli av med ett jobbigt kontrakt, att Tampa kan offra något ordentligt, kanske inte ett första val, men ja, det kanske krävs för att bli av med Jason Garrisons kontrakt.
Ja.
Så att jag tror Iceman kommer wheela en deal med Vegas.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ja. Vi får se. Han har ju redan vilat och dealat redan. Om vi ska gå vidare i vad som har hänt sen senast.
Ja.
Så har det varit lite andra trader också. Och den stora var ju då att en till namn till dig. Jonathan Drouin.
Ja.
Inte längre har något hus. Eller det kanske han har. Men han är inte mantalskriven längre i Tampa-bukten.
Nej.
Nej.
Ja.
Och det här vill vi ju höra din kommentar om.
Ja, det är tur att det har gått några dagar sedan det hände.
Ja, du har varit lite uppsliten över det här, eller hur?
Ja, alltså i sak, jag får detaljera mig lite mer här, men i sak vill jag säga att jag tycker det är en ganska fair trade, men däremot så är jag otroligt besviken av att tappa Jonathan Drouin, så denna otroligt underhållande spelare som är så ung och så lovande och som redan är så bra och som hade kunnat vara en core-spelare i 10-15 år framöver.
Ja, men förklara för mig från början, varför vill man trade honom? Vad är poängen med det?
Ja, men poängen är väl lite grann att dels så ja, det finns lite olika orsaker. Om vi tar den här expansionsgrejen först, så skulle Tampa bli av med en hyfsat viktig forward i alla fall, om man inte tradade en forward dessförinnan, eller gjorde en deal med Vegas då, för att den sista spotten skulle antingen gå till Killorn eller Namestnikov, och båda två hålls hyfsat högt ändå av Tampa. Nu när en forward är borta så kan man skydda allihop. Däremot blir man ju av med Drouin naturligtvis, så det kan man ju diskutera. Men sen tror jag den stora...
får man.
Ja, men
utbyte mot Montreal får man
Mikhail Sergachev. Eller Sergachev, hur man nu vill uttala det. En rysk jättetalang som har varit hypad under en lång tid under sin juniorkarriär. Spelar ju i Kanada, så det finns ingen rysk faktor på det viset att man måste locka över honom från KHL, utan han har ju varit fantastisk för Windsor som vann hela Memorial Cup, det vill säga hela den kanadensiska juniorligan den gångna säsongen. Är ju storväxt, han är bra skridskåkare, han är offensivt skicklig, så att han är ju nästan lite komplett, han är lite Hedman-typ. Sen vet man ju då, sen är han ju bara 18-19 år, så att det kommer trots allt dröja några år innan han är en riktigt bidragande faktor på allvar.
Ja. Medan Drouin är en färdig NHL-spelare och med nästan all säkerhet kommer att bli en stor hit i Montreal.
Ja.
Jag tror att han står ju liksom, det känns som att han är på tröskeln till ett riktigt fett genombrott och kommer att kunna vara en av ligans 10 bästa forwards lätt inom bara något år.
Ja, det var statement. Men jag tycker inte det är, alltså att det är fel att säga det, för jag har otroligt höga tankar om Drouin också. Alltså.
Ja, jag med.
Det är otroligt tråkigt att tappa han till en divisionsrival, så att jag måste se han i fel tröja här nu i 5 matcher per säsong. Alltså.
Ja, man har ju varit där, du och jag bland annat. Men även andra gånger man har pratat med Hedman och Stålman om Drouin. Det var ju konflikt där när han inte kom och så satt hemma den här halva säsongen och vad det var.
Ja.
Men det var ju aldrig några hard feelings med lagkamraterna. Och Hedman bara, vilken fantastisk spelare, vilken fantastisk spelare. Det har han sagt hela tiden.
Ja. Och när han sa till oss där i omklädningsrummet med powerplay, när vi pratade powerplay, han sa, det är så jävla kul att spela med Drouin och Kutcher i powerplay.
Ja. Men så på kort sikt så kan man ju säga att, måste man väl säga att Tampa är försvagat inför nästa säsong.
Ja, alltså jag såg efter finalen så kom det ju odds, officiella typ odds från i alla fall från vissa företag så här, nästa års vinnare. Och då var Pittsburgh 1, liksom lägst odds, och så Tampa 2.
Men det är inte bra, det stämmer inte.
Det stämmer ju verkligen inte, framförallt inte nu när Drouin är borta.
Nej.
Nu ser det, jag tror det blir jag tycker divisionen ser jättetuff ut här i Atlantic nu. Alltså på kort sikt här åtminstone. Visst, Montreal fans är också lite ledsna över att tappa Sergachev, men framförallt glada att få in en fransk-kanadensisk frälsare här.
Ja.
Jag menar, de vann ju divisionen förra året. Nu får de Drouin dessutom. Och de har minst ett år kvar med Price om de inte lyckas strika en ny deal, vilket de förmodligen gör. Och ja, vi har ett Toronto på jätteuppgång. Vi har ett Buffalo som vi bara väntar på ska ta nästa steg. Mm. Vi har ett Ottawa som gick till konferensfinal. Vi har ett Boston som gick till slutspel ändå. Vi har ett Florida som är för drygt ett år sedan vann divisionen. Och som borde studsa tillbaks. Det är egentligen bara Detroit som jag inte ser har en chans i den där divisionen.
Nej, precis. Nej, så är det.
Så är det.
Ja, vad nämnde du nu? Buffalo som dessutom har fått en ny tränare, en gammal ekelig favorit i Phil Housley som blir huvudcoach där efter att ha tjänstgjort i Nashville.
Ja, precis. Det var ju roligt tyckte jag. Det är
ja,
definitivt en ekelig favorit.
Stort förtroende för honom. Det vet man ju inte. Bara för att man har varit bra assisterande betyder inte alltid att man är bra huvudcoach. Men det är, han har en väldigt sympatisk och förtroendegivande framtoning den gamla storbacken.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag, när jag fick gästskriva din blogg här när vi var i Nashville, så var jag tvungen att lägga till där någon mening om att när vi satt på morgonvärmning, att han låg ju flippmackor som att han själv var P.K. Subban. Liksom. Eller fortfarande. Alltså det, han fick gå in på träningen och lira lite där, var ju grym. Han hade ju kunnat gå in i vilket powerplay som helst och dominera i den åldern fortfarande, känns som.
Ja, du var ju nästan så du började skrika ramsor.
Ja, det var faktiskt så.
I believe that you can play, stod du och skrev.
Ja, mentalt i alla fall. Ja, jag hade en stor mun som gapade.
Ja, just ja. Det var ju, det utlovades ju att du skulle försöka göra din version av hur Crosby och Subban lät när de var arga på varandra.
Ja, alltså.
Det var någon som skrev på Twitter att de måste föra din version av... Kommer du ihåg vilken scen vi pratade om?
Ja, okej. Okay, när de...
fuck you. Get the fuck out of here, you fucking idiot.
Oh, nej,
Hur skulle det låta i ekelig version?
Ja, nu blir det definitivt sån här explicit liten bild här bredvid podden. Markering. Okay. Ja, men det låter ju fucking what you got fucking what the fuck you doing but fuck what the fuck are you doing
what
the fuck no,
what du hittar du på helt själv.
Ja.
Ja. Så där låter det när du sitter hemma och fantiserar om hockey. Jag erkänner.
Ja, när jag sitter och kollar på Tampa Bay och de ligger under kanske.
Ja. Ja, det snackar om off topic.
Ja, nu tappar vi det helt här. Ja. Nej, men
vad har det hänt och Jonathan?
Jag vill säga, jag har en sak kvar jag vill säga om Dramba innan vi släpper det helt. Och det är att den största anledningen till att jag sa expansionsdraft som en grej, men den största anledningen till att Tampa trade honom, det är ju att Dramba inte jättegärna ville spela i Tampa och framförallt att Iceman inte var sugen på att gå in i en ny frostig förhandling med Alan Walsh och Drouin. För att, och vi såg ju direkt när Drouin väl kom till Montreal, det tog det 2 timmar för han att förhandla ett nytt kontrakt. Och han sa ju själv att han hade fortfarande inte kunnat sluta le sen han fick reda på den här traden. Och han är ju en Montreal-kid. Det var ju till Montreal han flydde när han var avstängd av Tampa. Och Drouin själv är ju helt lyrisk över det här. Jag menar 5,5 miljoner hans nya kontrakt i 6 år, det hade ju Tampa aldrig kunnat skriva. Det är alltså 5,5 miljoner för en spelare som kanske blir en topp 10 forward i ligan om några år. Det är ju en stil, alltså. Det är ju hometown discount för Montreal.
Ja, och han kommer att plåga Tampa i många år.
Ja. Usch, usch.
Ja. Ja, men, vad har vi med då?
Apropå en lite mindre trade i jämförelse får man ju onekligen säga, men apropå både Phil Housley här i Buffalo och Montreal, så skickar ju Montreal den före detta hypade backen Nathan Beaulieu till Buffalo mot ett tredje val. Och apropå Phil Housley som har kommit här från den mest spelskickliga backsidan i hela NHL till den en av de minst spelskickliga kanske. Så kanske Beaulieu ändå, alltså det märks kanske att Housley vill ha in lite mer. För Beaulieu är ju ändå en offensiv back, en right shit som har spel i sig men inte fått ut det i NHL.
Ja, det känns lite, vill han ha att backarna ska spela som i Nashville, då blir det kul att titta på Buffalo.
Ja, exakt, om man kan få ut lika mycket dessutom, då snackar vi med. Men det kändes lite som att Phil Housley och Botterill redan vill sätta prägel lite på det här laget och ha lite mer liksom spel nerifrån, alltså en bättre transition game och att backarna hjälper till mer liksom.
Ja.
Så får vi se, jag tror att de har mer grejer på gång. Det har ryktats lite grann om att de också kanske skulle kunna vara intresserade av en Vatanen och så vidare. Så att jag tror...
Ja, det kommer ju hända väldigt mycket på trademarken när det här fönstret är över på onsdag.
Ja.
När alla får börja dela igen. Det finns ju många det går rykten om. Rangers har vi Stepan som jag just läste om i i New Post att det kan bli någon blockbuster med honom involverad. Kanske med Arizona.
Jaha.
Arizona som tydligen har ekonomiska problem. De har beslutat idag att Shane Doan kommer inte tillbaka.
Oj, det hade jag inte hunnit se innan på den faktiskt. Det är ju en era som är över ända sedan 90-talet. Ända sedan Winnipeg-tiden för Shane Doan.
Arizona Coyotes, ja det är LeBron som skriver. Arizona Coyotes are parting with longtime captain Shane Doan. The club informed him over the weekend.
Ja.
Se om någon vill ha honom då.
Ja, han är väl över 40 år nu. Så att, men ja. Han verkar ju inte haft intentioner på att lägga av, vad det verkar i alla fall. Så, men det, samtidigt har han ju alltid stannat i Arizona, även när han har haft bättre sportsalternativ för att han är så rotad där i Scottsdale.
Det verkar också klart att Oliver Ekman Larsson blir ny kapten.
Jaha, det måste vi ju spontant applådera i så fall. För det är väl mycket, mycket troligt att vi får ytterligare en svensk kapten då.
Ja, det får vi. Det kommer fler framöver. Är det inte stor chans? Nej, de är ju jämngamla. Jag tänkte på Hedman och Stamkos, men det är ju Stamkos. Ja, de blev ju vara där lika länge och spela ihop. Och så.
Hedman var väl inom situationstecken vikarierande kapten i alla fall här när Stamkos var skadad.
Ja. Men det är ju, de är ju bra på sånt.
Svenska.
Och var kaptener, ja.
Ja, ja verkligen.
Ja, och sen är det ju då Chicago som ju har, de har ju problem med, de får inte in sitt lag under taket längre. Och det sa vi väl redan förra veckan att det pratas om att Niklas Hjalmarsson kommer att tradas.
Ja, precis. Alltså, visst blir de troligen av med både Kryger och Van Riemsdyk här i expansionsdraften, men de är fortfarande över lönetaket, alltså, trots att de tappar båda två. Så att, de måste ju göra någonting. Och vi nämnde Hjalmarsson redan förra veckan. Alltså, det är lite konstigt tycker jag att man håller så hårt i Brent Seabrook liksom. Nu vet jag inte hur många som skulle vara ute efter honom med den lönen. För att Seabrook har ju trots allt tappat lite grann sen han skrev det här kontraktet. Och framförallt några år innan när han var en väldigt högt aktad back. Men där skulle man ju verkligen kunna bli av med lön om man lyckas trada honom. För jag menar, Hjalmarsson är fortfarande väldigt bra.
Jalle har väl någon sån 10-lag han bara kan trada sig som han.
Ja, just det. Jag tror Seabrook har full no movement, så att han är ju visserligen lite mer begränsat då, att han kan ju säga nej till vad som helst.
Det vore ju tråkigt för Hjälbeer nu när Uffe Samuelsson kommer dit också som blir ny backtränare i Chicago. Det var ju klart också i veckan.
Ja, just det. Tillbaks i NHL.
Ja. Efter ett år med Charlotte Checkers i AHL. Men det är nog så att det är, även om man är head coach där, så är det inte riktigt samma sak som att vara i NHL.
Nej.
En annan edge på allting.
Precis.
När man är här uppe.
Exakt, det är helt andra hotell man får checka in på och flygresa hit och dit istället för att konka på buss och vara borta i 2-3 veckor i sträck i AHL och spela 3 matcher 3 dagar i rad ungefär. Liksom.
Ja, precis. Ja, något annat du tror kommer att hända?
Ja, men jag kom på en trade som jag vill ta upp här när vi var inne på lite trader som det är ju Mike Smith.
Ja,
den måste vi nämna också. Apropå Arizona som vi sa här tidigare så skickar de alltså Mike Smith till Calgary. Och i utbyte fick de ju Chad Johnson som ju snart blir unrestricted free agent väl. Och här är 1 juli och en Boston University talang, en back som heter Brandon Hickey och ett tredje val som blir ett andra val om Flames går till slutspel.
Ja, men det är tydligen så ett problem, jag läste det i samband med det här att Doan inte kommer tillbaka, det är dire situation ekonomiskt för Coyotes igen. De har inte råd.
Det är så illa.
De måste ner till lönegolvet.
Ja, precis. Då talar jag väldigt mycket för, det har varit mycket spekulationer om David Clarksons kontrakt i Vegas, men det känns som att det mycket väl kan hamna i Arizona då, för att hans lön betalas ju framförallt av försäkringar och han kommer förmodligen aldrig kunna spela igen. Däremot får man ju $5 miljoner mot lönetaket som Arizona skulle kunna utnyttja då för att nå lönegolvet överhuvudtaget.
Ja.
Det är så illa så igen, och trots att den här majoritetsägaren har köpt upp hela klubben nu typ och de har faktiskt lite, vad jag trodde i alla fall, stabilitet på ägarsidan till slut. Men de har sådana ekonomiska problem alltså.
Ja, tydligen.
Och Sheikha sa ju också att huvudanledningen till att trada Mike Smith var ekonomiska orsaker.
Ja.
Det låter ju rimligt då.
Ja, tråkigt. Ja, tråkigt.
Vad säger vi om Smith som första keeper i Calgary? Alltså...
Ja, han är ju, börjar bli till åren kommen, men han är ju faktiskt... han hade en bra säsong trots att Arizona var så...
Ja,
kassad.
Ja, helt okej. Okay. Helt okej okay säsong. Han är ju en... Alltså, anledningen till att han fick det här feta kontraktet som det är 2 år kvar på nu, som han skrev 2013 eller 2012 och sånt där, var ju för att han hade en sån brutal säsong 2011-2012. Han hade över 93 räddningsprocent. Han var, ja. jag tror 38 vinster, vilket ju är väldigt mycket i ett Arizona dessutom. Och sen förde han ju Coyotes till konferensfinal.
Vad heter de?
Coyotes.
Ja, jag tyckte du sa Coyotes.
Ja, jag sa Coyotes.
Ja, du sa det.
Ja, nu skäms.
Jokes kan du säga också. Det är smeknamn.
Ja. Jag ska säga
han är ju ojämn både från säsong till säsong och ibland i säsongerna också. Han kan ha stretches när han är helt fantastisk och sen kan han vara ihårig.
Ja, precis. Och det är det som jag ville säga om den här traden. Att jag tycker det är lite konstig filosofi de har i Calgary med sina målvakter. Alltså, för några år sedan så tog man in Jonas Hille som man visste var labil, alltså väldigt hög högsta nivå men lite svajig mentalt och kan ha riktiga stinkers liksom. Och det funkar inte. Och sen tar man in Brian Elliott som är ju den definitionen av ojämn liksom. Otrolig högsta nivå men otrolig lägsta nivå också.
Jaha.
Alltså han är ju lika dålig som jag nästan när han är som sämst. Så är det. Ja men så är det.
Ja.
Och nu tar man in Mike Smith.
Vilken kritik. Jag skulle träffa Brian Elliott, då ska jag säga det. Du är lika dålig som Jonathan Ekeliv ibland.
Ja, du ser. Då skulle han bli kränkt.
Ja.
Nej, men, och Mike Smith, ja. Alltså det känns ju också, det är lite samma grej där. Visst, det finns en otrolig högsta nivå, men det är också just den här ojämnheten alltså, som jag inte är helt tillfreds med. Och han är till åren också. I allra högsta grad. Och 35.
Nej, det känns inte som någon hit.
När vi pratat om den här målvaktsmarknaden med Antti Raanta, Philip Grubauer, Fleury har ju visserligen tackat nej till Flames har jag sagt, men jag menar, Mrazek, Kevin Pickard och så vidare, det fanns ju mycket bättre alternativ tycker jag, och billigare alternativ än Mike Smith. Så att jag förstår inte riktigt. Brad Trilleving, som visserligen kommer från Arizona organisationen innan han kom till Calgary, så det var han som skrev det här kontraktet ihop med Don Maloney 2012 eller 2013 med Smith. Så han måste ju ha någon otrolig försäljning till just Smith.
Ja. Hör du, nu måste vi gå vidare.
Ja.
Som sagt, det är inte bara expansion draft här på onsdag. Det är ju NHL Awards också som har hamnat väldigt mycket i skymundan får man säga.
Ja, det är inte så verkligen.
Eftersom det är awards varje år. Det här är ju en rarity som vi ska få med om nu. Men de bästa spelarna från grundserien ska få sina priser. Och vi har ett duktigt gäng som kommer hit. Vi kan väl titta på de största priserna, kategorierna. Och vi börjar med Hart.
Ja.
Där är det ju då Bobrovsky, Crosby, McDavid är de tre nominerade. Och jag vill redan nu säga att jag tycker att jag hade rätt i att Erik Karlsson är hemma där. För fick vi inte bekräfta det igen under slutspelet att det finns ingen som är viktigare för sitt lag än Erik Karlsson. Ottawa Senators är en bottom feeder utan honom och ett mål ifrån Stanley Cup-finalen med honom.
Ja, exakt. Ja, det har du helt rätt i. Och vi har ju pratat mycket awards där i februari-mars någonstans, när det var inför omröstningarna. Och då, både du och jag proppsade onekligen för Erik Karlsson, liksom många andra naturligtvis. Men
nu blir det ju... Ja, jag tror att det blir Crosby. McDavid har ju visat sig extremt viktig. Han turned the whole organization around på egen hand nästan. Uppe där i Edmonton. Men Crosby är Crosby och han... Det går inte att ha en sånt här år han har haft utan att vinna den här, tror jag.
Så vann han ju faktiskt skytteligan också i grundserien. McDavid vann poängligan och Crosby vann skytteligan. Så att, jag ser 50-50, men jag protesterar inte på något sätt, varken om det blir McDavid eller Crosby. Däremot om Bobrovsky vinner, då skulle jag... Men det kommer inte hända.
Nej, det tror jag inte. Ja, vi har... återigen pratar du med en som har varit med och röstat. Så att jag vet ju en 133-del hur det blir.
Ja, just det.
Eller vad
det
är.
Exakt. Du har ju makt i det här på ett helt annat sätt liksom.
Sen har vi den stora kategorin för oss svenskar då. Det är Norris Trophy, där vi har två svenska herrar Victor Hedman och Erik Karlsson som går upp mot Brent Burns om ligans bästa back. Och länge så hette det ju att det var självklart att Burns skulle vinna efter sin första halva av säsongen, men jag hör allt mer, jag hörde igår kväll, nej, Erik kommer vinna det här. Och då ska man komma ihåg att det är grundserien. Vi röstade innan slutspelet. Hade slutspelet varit inblandat så hade det inte varit något snack om att Erik hade vunnit det här. Men de tror, det är många som tror att han får sin tredje Norris Trophy.
Ja, jag hoppas verkligen på det också. För det är, nu är man ju ännu mer färgad av slutspelet naturligtvis. Men det är inget, man behöver inte ens veta, det, vi vet ju om att Erik Karlsson är bästa backen i världen liksom.
Ja.
Och han ska, han för, och jag menar, för, redan förra året skulle han skulle fått sin tredje då också.
Det skulle, ja, det skulle han. Det är verkligen.
Så att,
verkligen. Jag så, det kom ett nytt nummer av Hockey News alldeles nyligen. Och då var det, på första sidan var The Big Three. Och så var det bild på Crosby, McDavid och Erik Karlsson. Och så står det Erik, welcome to the club.
Jaha, det missade jag faktiskt.
Han räknas alltså i NHL som en av de tre största. Ja. Det är han och Crosby och McDavid.
Det är de som är liksom definitionen av, eller definierar den här eran kan man säga.
Ja, det är jävligt stort.
Det är faktiskt sjukt stort. Så att han är förtjänad redan vid 26 års ålder, eller är han 27 snart där i år. Sin tredje Norris Trophy. Det tycker jag han ska få. Sen ja. kom jag ihåg att
Lidas fick sin första när han var 31, tror jag.
Ja, just
och han får 7.
Ja, det är ju för det är helt sjukt. Ja, det är ju helt overkligt det också. Men jag kommer ihåg i alla fall, jag behöver inte ta upp det allt igen för jag har redan pratat om i februari, men att jag propsar ändå lite för Brent Burns, hans siffror då, att han sköt ju typ 100 skott fler 5 mot 5 än någon annan spelare i NHL, alltså 100 skott fler än tvåan Alex Ovechkin tror jag. Han hade helt otroliga siffror när det kom till att driva spelet och sådär, men Erik Karlsson är ändå världens bästa back, så är det.
Ja. Just det. Ja, sen har vi Vesina då, bästa målvakt, där har vi Bobrovsky, Holtby och Price, och det blir väl Bobrovsky. Han är ju också nominerad för Hart. Ja. Så att det tror jag man kan utgå från bara.
Ja, precis. Nu imponerar ju återigen inte Bobrovsky ett slutspel. Men det visste man ju inte när vi röstade här. Utan då var vi ju otroligt imponerade över Bobrovskys säsong. Ja. Som ju var fantastisk i grundserien åtminstone. Så att han kommer nog vinna det. Sorry.
En väldigt spännande är ju då Calder Trophy till bästa rookien. Där har vi Patrik Laine, Auston Matthews och Zach Werenski. Och det lär väl bli Matthews eftersom han är en av Kanadas unga frälsare. Och fast Lines målproduktion är ju väldigt imponerande, hans skott och så vidare, och Werenski är väldigt imponerande som back.
Ja, ja, alltså det var ju ett otroligt rookie år, alltså en sån som William Nylander som ju vann MVP i VM och dessförinnan gjorde över 60 poäng. Likt Mitch Marner för den delen och Matthews, så bara, alltså, det var ju historisk rookiesäsong i Toronto och överhuvudtaget, alltså jag menar alltså Matthew Tkachuk och Matt Murray alltså i Pittsburgh.
Ja, det är lätt en av de bästa rookie-klasserna, ja, i alla fall i modern tid.
Ja, det, jag kan inte komma på någon bättre som jag har upplevt. Sen måste jag bara säga, jag tror att Matthews vinner, och du sa Kanadas frälsare, och det är han ju till viss del. Men jag kommer ihåg att vi fick skit i det, för vi brukar glömma bort att han är amerikan.
Dum. Förlåt.
Precis, han är ju nerifrån här från Arizona.
Nordamerikas gigant. Fast han är ju liksom frälsare i Toronto, då, ja. Vi säger så.
Precis.
Det är så lätt att se honom som kanadensare eftersom han spelar i Kanada. Och de älskar honom så mycket i Toronto. Toronto är största marknaden och viktigast i Kanada. Så han får väldigt mycket röster bara på det. Men han är ju extremt bra också.
Ja, ja, visst. 30, hur mycket blev det? 34 mål och sånt där från hans klubba. Eller var det ännu mer? Var 40 mål? 40 mål var det? Nej, jag kom inte. Nu tappar jag bort mig.
Det var ju 4 i första i premiären.
Just det. Precis. Ja, det är sjukt. Nej, men jag skulle nog lägga min röst på Matthews faktiskt. Line är tätt 2.
Ja, sen har vi Selke. Patrice Bergeron, Ryan Kessler och Mikko Koivu. Och jag skulle sätta rätt mycket pengar på att Kessler vinner.
Ja, snacket som nu har det ju gått så lång tid, alltså grundsen att man nästan tappar bort sig där, men jag kommer ihåg att det var otroligt mycket snack om Kessler där. Jag hade ju lite andra alternativ överhuvudtaget på vilka som jag ville se, men av de här tre, alltså Burson är ju alltid bra, men hade ju inte någon bra säsong produktionsmässigt när man jämför med hans med just Burson. Han brukar producera mycket mer, så det känns inte som en given Selke-säsong för honom. Och Mikko Koivu var väl värd att nomineras kanske. Men det verkar som att det här är Kesslers år.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja, vi har också, för att ta två till då, Jack Adams, den bästa coachen. Och där är det Babcock, McClellan och Tårtan, John Tortorella. Jag har inte trott efter World Cup direkt.
Nej.
Men han har definitivt förtjänat sin nominering. Men jag tror och hoppas att det blir Babcock, som aldrig har fått det här priset. Just. Och ändå räknas som den överlägset bästa coachen. Och nu gjorde han ju ett väldigt slagkraftigt lag av de beståndsdelar han fick att baka med i Toronto. Så jag tycker han ska ha det. Även om jag tycker att Mike Sullivan egentligen ska ha det.
Ja, precis. Så, ja.
Han glöms ju bort jämt bara för att först i slutet han visar sin briljans. Eller inte först, men det är framförallt då den står ut.
Ja, exakt. Ja, jag tycker också att Mike Sullivan efter det här året till två raka Stanley Cup-segrar och som har varit inne på 100 gånger hur tydlig markeringspunkt det är att han har vänt liksom mentalt för Pittsburgh och spelmässigt också så förtjänar han det. Men ja, jag håller med Babcock, han måste ju få Jack Adams. Liksom, och han,
ja, han förtjänar det för lång och trogen tjänst om inte annat.
Ja, och ja, alltså att han att Toronto går till slutspel i en redan i år ganska tuff division. De petar ändå ner Tampa Bay till exempel utanför slutspel. Jag tycker, och de gjorde en bra serie mot Washington också, så att det är i och för sig inte grundat i det här, det är ju bara grundserien, men jag tycker Babcock ska få det.
Ja. Slutligen General Manager of the Year får vi titta på också. Det är Peter Chiarelli i Edmonton, Pierre Dorion i Ottawa och David Poile i Nashville. Inte alldeles lätt, men jag skulle kanske då ge det till Poile.
Ja, jag skulle ge till Poile också. Jag kommer ihåg att när de här tre namnen offentliggjordes så var jag lite förvånad över Chiarelli och Dorion. Som jag inte nödvändigtvis tycker har gjort bara en massa bra val direkt. Men Poile. Men Poile är ju, förtjänar ju det här priset.
Ja, tycker jag också.
Jag menar, visst, nu var de med sista lag in i slutspelet när det här baserades på, men sen så visade det sig att de hade rätt mycket kapacitet i den här truppen som Poile ligger bakom.
Ja.
Så att, han ska få den.
Ja, men hörru du, då är det dags, då är det, återstår bara för dig att sjunga lite då.
Ja.
Så att nästa gång vi hörs i den här podden, då är det en 50-åring du pratar med.
Precis. Då är det exakt. Och det kan nog, vi vet inte exakt när vi spelar i nästa. Det kan dröja ett tag, för att det ska ju definitivt firas. Det är bara en gång i livet man vill fylla 50 år.
Ja.
Så att vi får se när det blir. Men det blir väl kanske någon gång framåt 1 juli när vi börjar prata free agents istället.
Ja, precis.
Någonstans där.
Jag missar draften, för det råkar vara precis på min 50-årsdag. Och då, den vanliga draften alltså. Då kommer jag inte sitta i United Center och jaga unga, lyckliga hockeyspelare, utan jag tänker vara ung och lycklig själv.
Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Allihopa nu på bussen och i tågen och på morgonpromenaderna. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för snart 50-årige Per Biffen Bjurman, den största legendaren i svensk NHL-media genom tiderna. Del av Conn Smythe vid juryn. Stort grattis! Och,
tack så hemskt mycket, Jonte. Det var fint av dig.
Ja. Från hela, alla som lyssnar på den här podden är jag helt säker på skickar enorma hälsningar här. Och gratulationer.
Tack så hemskt mycket.
Otroligt stort.
Ja, det var fint av dig, Jonathan. Ja. Jag lovar att återkomma när du fyller 50.
Ja, precis.
Då har vi spelat in vårt 2700 avsnitt.
Ja, precis. Vintern 2040.
Ja.
Då är det dags.
Ja, när vi pratar om William Nylanders pensionering och sånt.
Ja, just det. Ja, precis. Han ska på tröjan. Han kanske redan har haft tröjan hissad då i Toronto. Och sånt.
Ja.
Ja, det, ja. Nej, men vi stannar där. Och,
det gör vi.
Och så ser vi fram emot det här laget som helt enkelt ska bildas om några dagar. Och
ja.
Talangdraften. Och framförallt så vill vi, ja, så förstår jag att du ser fram emot veckoslutet här och så vidare när det ska firas ordentligt. Och det är ju ännu större än de här grejerna som händer egentligen, tycker jag.
Ja, det är fint av det. Och glad midsommar till alla, det är ju det också.
Ja, precis.
Hoppas ni får det fint.
Ja, och så hörs vi när vi hörs.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
I don't care if the sun don't shine. I do my drinking in the evening time when I'm in Las Vegas. You can sit in the sun and camp. I get my color from a sunray lamp when I'm in Las Vegas. I love the laughs and love the life. There's fun of every kind.